Hjärtligt välkomna till Skipod 157, en podd om längdskidåkning och alla som gillar sporten längdskidåkning, oavsett om ni åker den eller följer den på TV eller vad det kan vara. Idag, Robban, har vi speciella gäster, för vi har faktiskt två av dem.
Ja, det är glada, energiska och väldigt snälla människor, skulle jag säga.
Verkligen, dessutom så kommer de från längdsporten respektive skidskyttesporten.
Ja, och en av dem som sitter där kommer faktiskt nästan på gränsen till Finland. Både slått på att pröva sig.
Så delar de säng också.
Ja, det säger jag.
Vi ska snart välkomna gästerna lite extra, men innan det så välkomnar vi lyssnarna såklart. Nu gör vi så här. Om du tränar för hälsa och välbehag
eller sliter som en gnu, välkommen till Skipod 157.
Här är Lasse
och Robban,
en möten musik och budda intervju.
Välkommen till Skipod 157.
Du kan lyssna i bilen
på promenaden
när helst du vill,
men helst nu. Välkommen till Skipod 157. Har du höjt volymen, lyssnar du, för nu kör vi Skipod 157.
Bra, Robban!
Ja, du, ja, det var
det tar sig där.
Det var bedrövligt, men helt okej.
I vanlig ordning, Robban är inte som underpresterar i sin egen åsikt.
Ja.
Nej, Fredrik Byström brukar säga. Enda sättet att få Robban att säga nej, det är att drömma han. Annars svarar han ofta ja.
Stämmer inte.
Nog om Robin Bruntesson. Vilka har vi framför oss här, Robin?
Jo, vi har ju en gammal god vän och kollega till mig, Fredrik Ositalo.
Hjärtligt välkommen, Fredrik.
Jajamän, en stor applåd på honom.
Tack.
Och han har ju tagit med sig sin bättre halva, vågar jag nästan säga, av hela mitt hjärta.
Ja, nog fan är det lite sämre i varje fall.
Ja, Anna-Maria Nilsson.
Anna-Maria, stor välkommen.
Ja, tack.
Ska vi sticka ut hakan och säga topp 5 svenska skidskyttar på damsidan genom tiderna?
Det tycker jag. Definitivt.
Vad säger du, Anna-Maria? Är det en okej intro?
Ja, det var ju väldigt snällt. Jag har inte... Ja, jag får fundera på den. Om det är sant.
Och vilka kommer före i sånt fall?
Känner jag känner spontant Magda.
Ja, Anna-Karin Olofsson.
Ja, Helena Ekholm. Ja.
Sidek. Vad har...
Ja, om hon räknas som två, då blir hon ju femma. Men annars är hon nog fyra.
Ja, just det. Så var det. Ja, men fyra då. Grattis. Det är helt okej.
Ja.
Tackar.
Ja. Ursitala, vad ska vi säga där då?
Hur ska man förklara en sån person?
Topp 7 av längdåkarna.
Det enda jag känner med Fredrik, det är att det är en av få personer jag känner som inte har några ovänner.
Helt korrekt.
Visst är det lite så?
Inte än, han kommer att ha två efter den här intervjun.
Så roligt är det så. Men vilka är det här, Robin? Vi måste ju börja med det du väljer att kalla...
Ja, fucked up-rutan.
Det skulle man kunna säga, en faktaruta.
Ja, det skulle man kunna säga, men det är ju inte det. Det är en fucked up-ruta.
Ja, jo, det är det.
Robban Brynte presenterar faktaprutan.
Ja, jag börjar. Fredrik Ositalo, du hade gjort ett plingljud där. Det är bra att du,
ja, det skit sig.
Du är med i produktionen här.
Det är bra, vi har till och med skrivit att han var en kreativ kille här. Och det ser vi att han har redan börjat tänka till här. Ta artraljerna som finns här.
Ja, där har vi den.
Där är vi igång, faktaprutan.
Ålder?
30.
Hur gammal känner du dig?
30.
Anna-Maria, samma fråga till dig.
32.
Men känner sig som?
31.
Oj, det var rejält.
Ja, ni hörde, helt crazy människor ni har att göra med alltså.
Här tar man ut svängarna.
Ja, verkligen.
Usital och familj.
Ja, det ska vi vara kul att ha någon gång. I dagsläget så har jag min kära sambo här. Och så har jag min mor och far uppe i Modoslompolo. Håller ställningarna där tillsammans med min syster uppe i Pajala. Så att...
Hur långt är det till Modoslompolo om vi snackar Östersund?
Ja, Östersund, då har vi en 3-4 snusbyte om vi tar inlandet. 94 mil om vi tar kusten.
Är det portion eller löspaj vi snackar då?
Då snackar vi löspaj. Jajamän.
Det var rejäla tre doser alltså. Jag vet inte, ska man bara...
Snart ligger en kärlek närmare.
Anna-Maria, hur många snusdoser kör du upp till Modoslompolo då?
Ja, det kan bli en del, tänkte jag säga. Men ja. Det blir väl inte.
Nej, men vart bor du någonstans då?
Frösund.
Ja, det är väl okej svar.
Hur länge har ni varit par?
Anna-Maria tar den då.
11 långa år.
Oj. Hur länge har ni varit gifta då?
2 år. Det var ni som var dominerade hela bröllopet och gjorde det till den världens bästa dag.
Vi har nog anledning att återkomma till bröllopet, känner jag. Det var en fantastisk dag på många sätt.
Absolut.
Utbildning, Fredrik Osipan.
Anna Maria, den tar du också. Jag läste elittränarutbildningen, klar sedan i våras då. Men still confused but on a higher level.
Det är bra. Titel då?
Titel på mig?
Ja.
Titel på mig, jag är väl coach, tränare, mångsysslare.
Snyggt.
Med betoning på mångsysslare.
Och vilka tränar du förresten? Ja. Det kan ju vara bra att flika in så här i början.
Just det, tränare på skiduniversitetet Längd i Östersund.
Östersund, ja. Ja.
Vi sparkar vidare frågan till Anna Maria, utbildning.
Jag har också läst elittränarutbildningen. Innan det har jag läst några kurser här på Mittuniversitetet. I lite blandade ekonomi, juridik och lite blandat.
Lät alldeles för svårt. Titel?
Jag är också tränare.
Mm, mycket hand i hand här.
Ja, verkligen.
Mm, det kändes som det.
Vad läser du?
Ja, det blir mycket vi villa nu för tiden när vi har skaffat villa.
Logiskt.
Anna Maria, vad lyssnar du på?
Just nu så någon, förutom er podd då, tänker jag säga.
Ja, så,
Allt du vill veta tror jag den heter, någon sån där podd heter jag. Som har olika ämnen.
Du är inne i poddträsket alltså.
Ja, precis, nybliven.
Ja,
välkommen.
Du har nybliven kommit ut där, ja. Ja, kom ut i garderoben.
Fredrik Osital, bästa skidåkare som du har tränat med i en träningsgrupp, ett landslag eller team eller vad det kan vara.
Ja, men förutom ni som sitter runt bordet i den här studion så måste jag nog lyfta upp en kille som heter Marcus Hellner. En inspirativ kille som har gjort det där lilla extra några gånger på mästerskap och även varit väldigt inspirativ att träna med.
Ni har ett år i skillnad där så?
Ja.
Häftigt.
Han är lika gammal som jag känner mig så att...
Ja, det ser
jag. Jag är väl på den
måste ligga nära varandra.
Anna Maria, vilken är den värsta kraschen du har varit med om i din karriär?
Oj, ja det är en... Den första jag kommer tänka på är den i Sydkorea som hände året på för-VM där. Det var kanske inte den värsta, men det var ju mest pinsamt i alla fall. Då var jag in till stadion och den blev ju filmad.
Aj, aj, aj. Mm. Och många såg den. Ja. Perfekt.
Hur känns det Robin? Du har lite erfarenhet där.
Nej, jag vill aldrig krascha någon gång.
Nej, det är sant.
Nej, jag vill aldrig stått på benen någon gång. Så
men är det inte så, Anna Maria? Det är lite mer känsligt för en skidåkare att krascha. Än en längdåkare?
En skidskytt menar du?
En skidskytt.
Jo, men man är ju lite rädd om geväret.
Precis.
Mm,
höll den?
Ja, det gjorde den. Men det var många som till mitt försvar här då, som faktiskt bröt sin stock där.
Ja, det är så. Mm. Sin stock, då snackar vi alltså geväret. Mm.
Det är ganska farligt
geväret.
Det där. Ja. Stock.
Ja. Den mest imponerande prestationen du har sett eller upplevt i ett skidspår, Fredrik?
Jag måste ta fram ett minne ifrån för Paralympics. Och det här handlar om han som var guide till Sebastian Modin då, Albin Ackeroth. Vi var där och skulle åka sprint bland annat. Och Albin höll sig lite grann på sin kant. Och vi kunde som inte riktigt klura ut varför, för han är en social kille annars. Och han genomförde tävlingen för att Sebbe skulle få en så bra placering som möjligt i den totala världskuppen. Och så senare på kvällen så kom det fram att han är faktiskt tävlat fast han var sjuk. Och jag tycker det var en jävligt imponerande prestation.
Snackar vi en maginfluensa eller en förkylning? Vad snackar vi?
En rejäl förkylning. Och ni och grabbar om någon vet att det är en kille som är riktigt förkyld.
Ja, då är det kört.
Ja, det är häftigt. Vi har ju en poäng här som vi har glömt att ha sagt. Alltså, det är svårt att sammanfatta så här personer som har så många hjärn i elden. Men de har ju faktiskt, för att jag har fel, varit förbundskaptener för det svenska paralympiska teamet. Längdteamet och skidskytte.
Ja, det stämmer.
Det är häftigt, Robin.
Ja, han var ju på plats i Sochi och det var jag också. Fick ju vara där tillsammans med dem då. De skördade ju stora framgångar med Helene Ripa och Sebastian Modin och Albin och hela faderullan där. Ja, så verkligen. Det var imponerande. Men vi ska ju rulla vidare här.
Ja,
din egna bästa prestation genom karriären då, Anna Maria, vilken skulle du säga att det är? Eller ska jag svara på den frågan åt dig kanske?
Ja, det kan ju få vara så. Precis. Svårt att säga.
Nej, men det jag är mest nöjd med det är andra platsen här i Östersund på världscupen.
Ja, vad den jag tänkte på. Ja, den var ju charmant.
Fast jag, om jag får lägga till så är det också de två stafettsegrarna vi tog. De är lite häftigt med när man var tillsammans med ett helt lag. Så.
Och stafettsegrar, snackar vi världscup eller mästerskap?
Vad ja, det var världscup.
Ja, det är häftigt. Fyra man, eller fyra kvinnor rättare sagt.
Mm. Tacka vet jag då, Husetal och vann stafett-EM uppe i Modos Lompolo, vet du. Det var 74 lag till start den gången.
Ska vi kunna räkna till 74 stycken som bor i bil, ska vi vara nöjd.
Fredrik, favoritställe att tävla?
Ja, men om vi ska ta ett favoritlopp, då är det Naimakkaloppet i Karesuando då. Kom ihåg den grabbar.
Det stavar till.
Jag är precis på väg dit faktiskt. Sitter och planerar det nu. favoritställe att träna på kör du nu, ja?
Nej, tävla, träna.
Ja, träna kör vi då.
Träna, ja. Svartsjön är inte så dumt en solig dag.
Snackar vi Jämtland, Östersund?
Ja, såklart.
Ja, såklart. Anna Maria är ju från Östersund.
Jajamän.
Såklart. Och vart sitter vi någonstans förresten, Robin?
Ja, vi sitter ju i La Casa La Brentesona.
Precis, i Brentesons mobila studio kan man säga.
Ja.
Precis avnjutit en middag och fått lite kaffe och tipptopp.
Riven kapp en kaffe har fått.
Verkligen. Vilken bil kör du, Fredrik?
Det blir en Volkswagen Passat.
Vad röstar du på?
Jag röstar på Centern.
Kör samma fråga på Anna Maria, vilken bil kör du då? Kör ni samma bil? Ni är ju allt tillsammans.
Ja, vi kör samma bil.
Ni gör det. Ja, och vilka röstar du på?
Alliansen i alla fall.
När grät du senast?
Du, det var en bra fråga, men jag är ju lite sensitiv kille här, så det har nog säkert varit någon filmsnyft av det här. Det här sänds inte, va?
Nej.
Du kan vara lugn. Ingen lyssnar.
Är det någonting du kan vara lugn för så är det det. Senast nedladdade app, Anna Maria?
Någon sån här text sms-app, så det var inte så kul kanske.
Typ smileys, eller vad?
Nej, någon sån här grupp...
Snapchat säkert.
Men den har jag absolut inte.
Har du inte?
Det kan Robin rekommendera annars.
Ja, definitivt. Snapchat, det är ju något man måste ha. Ja.
Men fråga Fredrik den här frågan.
Fråga Fredrik. Vi gör det. Låter ju som en liten pling på den. Fråga Fredrik.
Ja, nej, jag har ju precis fått höra att det heter app. Jag trodde det var map.
Intressant.
Och Anna-Marie brukar hålla med vad många appar har när jag liksom snurrar på telefon. Jag har ju Blocket, tycker jag är bra. Sådär. Och så det här Facebook.
Och så har du inte laddat ner någon själv.
Nej, men du har hjälpt mig. Tack.
Mappkungen. Men har du den viktigaste mappen då? Det är den stora frågan.
Instagram.
Nej, men Roma.
Det var väl det?
Superb skiing.
Ja, just det, kommer här.
Ja, den, det är precis den jag ska få hjälp att ladda ner ikväll.
Så det blir den senaste om ett tag då?
Ja, så ska man kunna säga. Häftigt. Den har hört när jag bland det värre.
Men du har en dator?
Ja, den där burken man behöver med.
Ja, det. Nästa fråga är nämligen om datorn. Vad är det för startsida på datorn?
Alltså bakgrundsgrejen.
Nej, nice. Inte vad som är liksom vilket fodral du har på den.
Nej.
Nu snackar vi bilden.
Jaha, nej, vart jag börjar för att komma ut.
Garderoben såklart.
Jag har ingen sån.
Inga garderober, det är tungt att vara med.
Anna Maria, vad har du för förebild?
Min man.
Ja, det förstår jag efter det.
Okej, den där hundringen är din.
Alltså, det är nästan som vi ska skicka den vidare. Men det kan ju sluta i slagsmål.
Jag har mycket tal för det.
Ja, vi hoppar den frågan tror jag. Och så tackar vi för faktapprutan. Bra insats, väldigt bra svar här tycker jag. Någonting som är lite spännande med er. Det är mycket som är spännande. Men det är ju det faktum att jag är en längdåkare och en skidskytt under samma tak. Håller ni med mig om jag säger att längd- och skidskytteförbundet inte alltid är bästa vänner?
Mm, ja, det...
Man jobbar inte jättetajt.
Det verkar vara så, ja.
Hur känner du? Utveckla.
Nej, men alltså, jag tror att det beror på lite vilken nivå man går på, kanske. Jag vet att vissa klubbar har ju faktiskt samarbete längd och skidskytte. Att man har ungdomarna i en klubb och man kan prova på det man tycker det är roligt. Och även på högre upp på förbundsnivå så vet jag att våra chefer pratar med varandra.
Ja, det är bra. Och skidgymnasierna också, finns lite samarbete längd skidskytte, gör det inte?
Jo, de är ofta samorter en del och då har man väl visst. Det är väl lite olika tror jag. Det är väl mycket kanske person till person hur mycket tränarna gillar varandra. Nej, det händer ju ofta också att längdåkarna vill gå över till skidskytte och då är ju vi där och välkomnar dem.
Och då får vi se tala en snart på rumpan kanske av Anna-Maria eftersom 1-0 där fick vi en till.
Ja, hur funkar det där egentligen? Du lägger fram det som att de vill komma över. Det är inte så att Wolfgang ringer mitt i natten och säger you have to go. Bagat, va?
Nej, det är ju en chans för de här längdåkarna att faktiskt prova på en annan sport.
En riktig sport.
Lägga sig där på mattan och vila.
Ja, precis.
Ja, men hur ser ni på det där egentligen? Det har ju varit lite debatt om just det där. Mattis Persson gick ut och tyckte att det var en stöld, rent ut sagt. Och skidskytte, ja, vad sa ni i skidskyttet? Ni är väl lite av den åsikten, antar jag.
Nej, vi tycker väl att de ska hålla på med det de vill hålla på med.
Frågan är fri.
Ja, det så är det väl. Men sen är det klart att vi ska kanske inte, att Wolfgang kanske inte, han kanske har ringt lite olägligt vissa gånger.
Han är lite så, va?
Ja, och det har ju han fått höra och ja, kanske tagit till sig lite här också.
Men vilka tränar egentligen hårdast då? Är det längdåkarna eller skidskyttarna?
Det är en spännande fråga. Het potatis.
Ja, men det är ganska enkelt, det är ju längdåkarna.
Det är så,
ja. Ja.
baserat på
Instagram-kontot och Tio Södjan.
Ja, inte minst det.
Det brukar vara brutala pass från Wolfgangs stil, så, men det kanske är från längd också.
Jag tror att vi har lite olika träningsfilosofier, vilket är väldigt spännande. Och det här kan ju mynna ut till världens bästa träningsdiskussion i nästa kapitel i podden. Mm. Men jag tror att vi kan lära lite grann av varandra på den här biten då.
Våra lyssnare gillar träning, så det är bara att fylla på, Anna-Maria.
Ja, nej men, ja, det är väl rent generellt skillnader i upplägg. Hur man, dels, vi har ju lite mer den tyska stilen, att vi har lite samma för alla. Och längd är väl egentligen precis tvärtom, att där gör man olika för alla.
Ja.
Och det finns väl fördelar och nackdelar med båda två uppläggen.
Vi har väl lite mer individstyrt, och om man skulle jämföra längd mot skidskytte, när vi har en klassisk sprint och en skate 5 mil, så skiljer det sig ganska mycket, medan eran idrott är ganska så snarlik.
Jo, det är klart att det är olika idrottar i grunden. Vi har olika krav. Så att, och det är en annan sak, vi är mycket på vallen, vi behöver tränare på vallen, vi behöver sparring på vallen. Man får ut mer av att träna tillsammans. Kanske en ny längd.
Ja, jag tror sparringen är viktig, men ni har väl ännu mer viktigare i och med att ni behöver vara på vallen samtidigt.
Ja, men precis.
Jag tycker så här lite grann. Bjäbba. Vilka tjänar mest pengar då?
Skidskyttarna, om det går bra.
Det är så?
Ja, det skulle jag väl.
Finns mer pengar i sporten, är det så?
Är det mer pengar i skidskytt alltså?
Jag vet inte, nu får ni rätta mig om jag har fel, men jag tror att vi har ett gäng duktiga svenska längdåkare och skryta med där.
Ja, jag pratar nu liksom toppen. Jag pratar inte med Sverige bara.
Ja, snackar jag Sverige, då pratar vi toppen när vi snackar längd.
Ja, just det.
Men då är toppen,
det är lite fler nationer kanske inblandade vid skidskytte just, så att där finns det ju lite bredare massa att ta av, tänker jag.
Ja, det blev lite...
Ja, det blev ju två bilar hem idag, tror jag.
Ja, kan vi fixa en bil?
Men vi har ju bara en.
Ja,
så var det.
Du ser av en cykel runt
det. Ja, men den där tyska modellen är lite spännande. Du har ju haft Wolfgang Pichler under ganska många år, Anna-Maria.
Mm.
Berätta, hur är det?
Ja, men den är väl lite så här att man får planen och så följer man den. Och det är inte så mycket så här, den känslan man går efter, som jag har förstått att det kanske är mer på längdsidan. Det är inte att man vaknar upp och drar ut på passet och känner att det känns ganska bra, jag trycker på lite upp för. Utan man har en plan som man följer. Och mycket pulsklockan som man tittar på och försöker följa liksom rätt intensitet.
Vad är rätt intensitet?
Alltså, ja, vi pratar ju, från början pratar Wolfgang procent från max. Så ett 20% pass då, till exempel, det är ju ett A2 då, om man ska översätta det till kanske längdspråket. Och då ska man ligga på ungefär 20% under max. Så har du 200 puls, ungefär 160, ungefär.
Känslan av A2 då, om man ska försöka beskriva det då.
Men hur länge ska man ligga på den pulsen då, i sånt fall?
Ja, vi har ju ganska långa sådana pass då.
Långa pass.
Är ni känd för monsterpass verkligen på halvhårda intensiteter?
Ja, det handlar om 40-50 km ungefär, beroende på...
Två och en halv, tre timmar då kanske?
Ja, någonstans där. Så, och det är väl liksom när man har kommit upp lite i...
Ja, då går det ju fort också. Ja, det är tufft, det är ett rejält tufft pass.
Verkligen.
Det är lite att översätta till långloppsvärlden,
ja, skulle jag säga. Ja, det skulle jag verkligen vilja säga. Det passar ju väldigt bra just mot långlopp. Den här typen av träning.
Mm.
På pappret i alla fall. Men du säger det att om man är pigg så kör man inte lite fortare, lite hårdare, ett extra intervall, utan man följer planen.
Ja.
Om det är tvärtom då? Om du känner dig lite trött, lite hängig, kör man ändå eller hur funkar det?
Ja, ja, då kör man ju never trust the feeling, utan man kör ju det som står.
Hur gick Wolfgang, är du som tränare, skulle jag säga?
Never trust the feeling.
Jag blir ju väldigt inspirerad av Wolfgang, och han har ju verkligen en karisma som få tränare besitter.
Och pondus,
till skillnad från den andra. Där har man jäkla mycket
hämta. Ja, karisma finns ingenting.
Men precis som Anna-Maria säger så är det mer styrt. Medans jag kan se ett värde också i att så ett frö, och att individen kan växa själv och på så vis utvecklas genom att ta egna beslut. Även om jag tror att även den bästa längdåkaren också, som bara trycker på uppförsbackarna här enligt Anna-Maria, också behöver ett bollplank.
Så du säger att längdåkare är lite mer fostrad och blir medveten och styra sin egen utveckling lite grann då?
Ja, jag tror de är mer delaktig i processen, ja.
Så indirekt säger du att din fru är ganska dum när det gäller träning då?
Nej, men det finns ju många vägar till Rom. Eller hur är det? Får man lyft ifrån så?
Ja, men Wolfgang sa bara att han visste en väg till Rom.
Ja, det var häftigt sagt det.
Ja.
There's many way to Rom, but I know one that works. Ja. Det är bra.
Ja, det är bra.
Det är inte
bra.
Alla som vet det.
Nej, den är fin.
Mm. Ja, det är häftigt.
Men grabbar, ni har ju tränat svin mycket själv. Vad tycker ni?
Jag är lite kluven faktiskt. Jag har aldrig haft förmånen att haft en tränare som styrt med järnhand. Jag ser det som en förmån. Det var kul att testa på. Mm. Men rent generellt, alltså när man möter andra idrotter också. Friidrott till exempel är ju ett lysande exempel. De tar fan inte ett steg utan att tränaren säger vilken intensitet eller vilken insats det ska vara. Hur många hopp ska de göra? Hur många repetitioner ska de göra? Vilken vikt ska de ha? Jag är lite tveksam till att en tränare kan veta så mycket bättre än en aktiv om en aktivs belastning, kropp och så vidare.
Ja, det är tveksamt.
Jag är lite tveksam till det.
Jag tror att man kanske skalar av bredden lite hårdare på så vis kanske. Wolfgang-stilen. Vi hade ju en tränare förut som hette Bengt Statin. Och han är väl lite åt Wolfgang-hållet kanske. Han körde väldigt hårt och lika rätt igenom tror jag. Så det tror jag kan kapa bredden lite grann men skapa en bra topp också.
Man skickar in 100 ägg i väggen och hoppas att något håller liksom.
Lite det hållet.
Hur ser äggen ut i år då, Anna-Maria? Är det något som är på väg att hålla eller ligger de i en hög på golvet allihopa?
Nej men vi är väl ganska optimistiska faktiskt.
Hårdkokt alltså.
Ja, det är klart att det är en lång väg för de här yngre här som är på väg uppåt i karriären, men jo, men det ser väl ganska bra ut.
Svensk skidskytte har en generationsväxling, ganska stor sådan.
Jo, men så är det. Och jag tror att de axlar uppgiften här, de här yngre förmågorna.
Ja.
Hur lång tid kan det ta för dem? Kommer de slå igenom redan till vintern, eller är det OS 2055? Det här är väl ingen OS.
Men, förmodligen inte.
55 är inte jämnt av vårt tal.
Nej, men det är kanske är orealistiskt att tro att till vintern har vi någon som vinner totala världscupen. Så är det.
Ja, ni har ju många strängar på er lyra och en grej som man kanske glömmer lite grann känner jag, det är ju det här att ni har ju faktiskt varit, rätta mig om jag fel, förbundskapten för det brasilianska skidlandslaget, eller?
Ja, jag hade ansvar för dem under ett år, för skidskyttarna då, såklart. Mm. Lite långsökt, men så var det. Men en juli månad åkte båda två dit för att vara med på, dels se hur de hade det i Sao Paulo där de har sitt förbund, vad heter det? Förbund sitter där.
Ja.
Och så var med på träningsläger. Så då var åkte både jag och Fredrik ner och det var en riktigt häftig upplevelse.
Ja, man får verkligen perspektiv på vad det här med idrott handlar om. För det första får du inte ens skjuta och avlossa ett skott. Och det är lite tufft att hålla på med skidskytte då. Och deras vinter innehåller ju mer plusgrader än vad våran sommar gör. Vilket gör att det är en tuff utmaning. Och ett minne som har etsat sig kvar utifrån det lägret när vi var där. Vi var ju alltså i São Paulo som är en stad på...
Det är 20 miljoner invånare. Mm. Och jag kan ju berätta lite snabbt om ett projekt då, som har dragits igång där.
Gärna.
Av Leandro Rebella som är längdskidåkare från Brasilien. Och han har lagt av nu. Men sista år som aktiv så drog han igång ett... han var ju tränare i de här parkerna. Det är ju parker man tränar i São Paulo i den här enorma, gigantiska staden. Och när han kom där och liksom parkerade bilen så kom det... fram i princip barn som tiggde pengar. Och han tänkte att istället, och då tigger de pengar för att i princip vakta bilen åt honom, för att ingen ska förstöra någonting där då. Och då tänkte han, men du får pengar, men då får du hänga med och träna. Det var så det började, projektet som han sen drog igång. Så att han tog med de här, det blev fler och fler, på och började åka rullskidor med de här barnen. Och det här har växt ett, jag vet inte hur många de var, jag tror de är uppåt 50 ungdomar nu, som är igång och liksom tränar rullskidor.
Och det är häftigt.
Kan bli lite rullskids-VM på Brasilien framöver kanske.
Ja, kanske. Ja.
Absolut. Och ett minne från en av de här träningarna som vi fick vara med på. Då samlades vi vid en park och man tänkte verkligen på den här boxningsfilmen med Rocky eller någonting. Det bara dök upp folk från allt och ingenstans. Och de här, många av de som var med i det här projektet bor ju i de här favelerna utanför Brasilien.
Extrem fattigdom.
Extrem fattigdom och en sån stor tacksamhet för att vara med i det här projektet. Och ett speciellt minne av en kille som heter Gustavo, som han hade bara ett ben då. Men någon protes var det inte snack om. Han var lika gärna med och spela fotboll. Han sprang 400 meters intervaller, åkte rullskidor. Och det här är verkligen ett så grymt bra perspektiv på idrott, hur olika det kan vara.
Vad läckert.
Ja, verkligen.
Riktigt läckert.
Vilken glädje man kan få av det även fast man inte står överst på pallen liksom.
Absolut.
Ja, det är ju... Så São Paulo, det är liksom Brasiliens svar på Bruksvallarna då, eller vad? Är det träningscentret eller vad säger vi?
Innan vi åkte dit och sa att det blir svårt att åka rullskidor för att det är så mycket trafik. Och det gick som liksom inte riktigt in i hjärnan hos en kille från Modeslompolo. Men när man väl kom dit så då förstod jag vad han snackade om. För det var trafik överallt, bilar överallt. Så de åker till ett ställe som heter San Carlos som är 2,5 timme bort. Och där är en riking som har köpt sig en park som egentligen är för triatleter, men där går det att åka rullskidor. Så det är olika perspektiv på idrott.
Och den parken Gustavo dök upp också då?
Ja, och åkte ut för branta backar på ett ben, inga problem, staka hur bra som helst.
Helt fantastiskt.
Jösses, vilken rikedom att fått uppleva det där alltså.
Ja, verkligen. Och sen nu, det har ju en sån bakgrundsbild apropå frågan i podden här. Det är när Bruna går i mål så här skitglad på en tävling, en tjej som vi har följt länge då, med alltså bara grejer och prylar som är här från typ Anton Lindblads pjäxor och bara yes, det är en så jäkla härlig,
det är en sjuk glädje hos dem just det här att då får de typ en jacka, bara skitglad för det. Här är det mer som bara, men det är inte riktigt rätt storlek, har någonstans, alltså de är liksom det de får, de är så sjukt tacksamma över.
Ja, precis,
och använder ju allting och liksom. Ja, det är lite annat liksom.
Var det inte så att ni tog med en massa pjäxor och grejer när ni åkte över dit då, eller hur var det? Jag såg någon bild du ser.
Ja, det var det, insamling pågår. Och de är så otroligt tacksamma för allt det de har fått ta emot.
Och det roliga, eller det som är bra när folk skänker, det behövs ju mycket grejer för att det går inte att skaffa grejer där. De har ju ingen snö. Folk vet inte vad rullskidor är. Så det finns ju inte liksom en intersport att knalla in och köpa ett par nya stavar liksom.
Utan eller teamsport, ja.
Eller rasensport.
Ja, ja. Exakt. Vad söt. Det var inte konstigt på det riktigt där, men
det finns det bara en kultur då kanske.
Nej, men det är alltså materialet är ju hela tiden går allting sönder och det finns ingenting.
Nej, ja, det var, jag letade igenom hela San Carlos, jag höll på i 4 timmar för att hitta en stavslip. Ja, jag ljuger inte.
Du är inte fler riktigt som vill ge upp riktigt.
Nej. 4 timmar måste avslita. Det var han som gjorde
det. Ja, men de fick ju åka på rappel. De skulle inte tävla, de bara slinter och de vet ju inte något annat. Nej. Nej, men de skulle försöka få tag i det här. Och jag fick ju någon som skulle köra ut med det dina bakor. Och innan förklarade om man skulle ha det till. Alltså det...
Ja, det kan inte vara det lättaste. Nej. Hur är din portugisiska?
Ja, den är sådär alltså.
Nej, det var. Obrigado.
Obrigado. Det är nöd.
Finns bilden på Lindblads pjäxor och målgesten någonstans?
Ja, på min bakgrundsbild.
Nu vill jag...
Nej, ja!
Jag vill bara rätt och säga att det är Ida Ingmarsdotters pjäxor.
Jaha, var det det? Ja.
Ja,
stackars Lindblad. Ja. Den får vi se till att fixa upp på podden på något vis, Robin.
Ja, den borde väl kunna tralla ur husets mapp på något vis.
Ja, ja.
Vad heter tjejen?
Hon heter Bruna...
Maura.
Bruna Maura.
Den ska vi se till att lägga upp på podden. Ja.
Men den stora frågan är ju, har du gjort en bicyklet någon gång i huset av dem?
Nej!
Det har Gustav.
Garanterat.
Sociala medier, är det någonting ni jobbar med?
Jag är väl lite sämre på det, medan du kanske vet om de mapparna fungerar.
Alltså,
jag tror att ni ligger steget före där, grabbar.
Okej, okay, för jag var ju faktiskt, jag har lite koll på huset här. Jag vet att Skiduniversitetet här har ju ett Instagramkonto man kan följa i alla fall.
Ja!
Och vad heter den?
Skiduniversitetet Östersund.
Precis. Ja, och det är ju ganska schysst. Det kan man ju gärna kika in och kolla, för där är det väldigt mycket träning som händer, kan man väl säga. Ja. Och man får ta del av mycket av er träning och tävling också kanske.
Ja, absolut. Följ där.
Ja, och om man sökte på Usitalo på Instagram, som jag gjorde då, då kom det ju upp allt möjligt förutom du.
Jaså, undrar vad som kom
men,
där.
Men vet du vad som kom upp?
Nej.
Otroligt mycket storfisk.
Ja, men då är nog kanske mitt konto ändå.
Ja, det var det jag tänkte. Och i nästa andetag, då tänkte jag höra om du kom ihåg den här fisketuren när vi var i Bruksvallarna. Och skulle fara ut och eller kasta lite fiskespö på kvällen där.
Ja, kan inte jag få berätta den historien?
Det går bra.
Jo, Anna Marias föräldrar har ju haft lägenhet uppe i Bruksvallarna och vi brukar åka dit på hösten för att få en härlig träningshelg. Och det passar ju ypperligt det här året när Robin Bryntesson hade slagit läge där. Och...
Känner du till det här, Anna Maria?
Jag tror det, jag vet inte. Det blir spännande att höra.
Ja, vi hade i alla fall kommit överens om att vi skulle träna en del, men det skulle också fiskas. Det var väl kanske fiske och lite träning till och med den helgen. Och Robin hade fixat en kanonkärn. Alltså det gick ju inte att misslyckas. Så jag tänkte, det här är perfekt, det passar ju mig. Drog upp, Robin slängde in grejerna i 240. Burn up på någon gammal grusväg där. Och så sa han, här är det tvärsäkert att komma på fisk. Men det var ju lite mörkt, för det hade dragit ut på tiden.
Ja, som vanligt.
Ja, men Robin optimistisk som han är. Men det är bara att kasta i den riktningen och jag lovar att det kommer bli napp. Och båda hiva ut, tog i för kung och fosterland. Och så kollade vi på varandra för att vi hörde som aldrig någon plurr. Och Robin hade glömt stövlarna hemma, men han stod i vattnet. Och till slut så kom vi överens om att men, om en gång startar bilen, då kan vi se lyktorna lite grann vart kärn är sådär. Men då visade det sig att vi stod ju uppe på en myr och kastade. Och dragen hade ju satt sig för någon hjortronfluga där borta. Så att det var inte så mycket fisk innan den där kvällen slut.
Nej.
Så det där kontot, var... Instakonto kanske lite har.
Så de här är inte på de här veckorna.
Nej, det är nog.
I vanliga fall.
Brukar stänga
av dem. I vanliga fall då får vi otroligt mycket fisk. Ni ska se.
Ja. Du har haft många spännande äventyr med Robin. Många spännande äventyr med Robin, Fredrik.
Ja.
Får man ju lugnt säga. Och vi har faktiskt med oss en liten lista här, har vi inte det?
Oj.
Robin. Det är, Fredrik är ju, kan vi säga, i förbifarten här, en av grundare till vad som förmodligen är Sveriges första privata team för sprintåkare och även trädåkare. New Sweden.
Ja, just det.
Och... det var väl ett, varför startade man New Sweden förresten?
New Sweden kom ur det att landslagstruppen bantades ganska hårt ett år. Och vi var ett gäng grabbar som var jäkligt sugna på att träna mycket. Och vi såg till den kompetens och till den motivation som fanns hos de individerna. Men också att det var bra kvalitet. Så vi drog ihop ett gäng och tyckte att det är bättre att vi tränar tillsammans och apropå det här med sparring, får köra i lag istället för att alla kör på sin kant.
Mm.
Sagt och gjort, New Sweden vart bildat.
Mm. Som ett av de första privata lagen. Helsing Ski Team rullar vi parallellt där som ett litet långloppslag då. Som senare blev lag 157 Ski Team då, som är en avknoppning till det här vi håller på med nu. Men innan det, Fredrik, så nu ska vi inte säga att du blev rik med New Sweden, men det var kanske lite bättre förutsättningar än vad du hade innan.
Ja, precis. Det är ju tufft. Kollar vi skidåkning, det är de som är på den yppersta nivån som kanske kan lägga undan pengar. Men innan man kommer dit så är det är kämpigt. Och det är ju någonting som driver en som är kanske annat än pengar. Men man måste ändå kunna betala sin räkning, man måste kunna göra rätt för sig för att kunna bedriva en seriös verksamhet.
Ja, för många har kanske en snedbild där. Alltså. Om vi skulle ta topp 30 längs Sverige... på här sidan. Vad tror du genomsnittslönen är? Nu ska jag säga plats 5 till 30. Vad tror du genomsnittslönen är då?
Nej, de tror jag sätter någon planta här och där faktiskt.
Ja.
Det blir inte sommarjobb.
Man jobbar i skogen liksom på sommaren.
Ja, det kan vara ett spår.
Plus minus noll. Ett spår säger du. Det finns fler spår då. Men vi tar med oss en liten lista här, har vi inte?
Jo, det har jag faktiskt gjort. Jag satt och funderade lite grann här innan ni kom innanför dörra här och... jag har gjort en topp 3-lista på, vi kan väl kalla den UC och Bryntes spartips.
Tredje plats.
Det är bara att knacka dörr tills du träffar en dam som heter Bojan Larsson.
Berätta om Bojan Larsson.
Ja, det kanske UC ska få ta.
Ja, det var en halvmulen dag i Sollefteå på skidgymnasiet. Söndag var det. Jag och Robin stötte på stan varandra och så var fasen, det här går inte. Vi måste börja dra in något kul där.
Så spontant.
Ja, det var spontant och det är väl Robin i ett nötskal. Oh, och vi började på att knacka dörr och hittan och dittan och ingenting var omöjligt. Och vi såg vi någonstans att det fanns en bedtrave. Det var ju, där fanns det läge liksom. Där kunde vi kunna trava upp den. Till slut... på Rämsle stötte jag på en dam, Bojan Larsson. Och Robin drog på, fin smilet, och frågade om jag kunde hjälpa till någonting. Jajamän! Och vi var nästan förstummade.
För alla andra har vi sagt, känner vi. Vi hade
knackat några dörrar innan.
Ja, vi hade nästan knackat in dörrarna på folk.
Ja, vi hade tagit så långt som Magnus Jonsson hade vikit in åren och åkt hem redan.
Och han brukar sällan vika in hårarna.
Men hon nappade, vi fick ju måla om garageväggar och plantera rosor och en det ena och en det andra.
Det var ju någonting jag hade full koll på också. Berätta om rosbusken, var det
du? Det var ju jag. Så vi, hon frågade om jag kunde sätta rosor. Absolut, sa jag. Rosor är jag proffs på. Men det var ju egentligen trosor och det var inte rosor.
Så Bojans trosor?
Nej, inte Bojans trosor. Men jag hade ju aldrig planterat en ros faktiskt. Så att, då fick jag ju ta den här rosen då. Och sen då ringde jag ju till mormor då. Och så var det bara att knacka ner då, efter konstens alla regler då, enligt mormor då. Och sen satt han ju där. Problemet var väl att han växte åt fel håll.
Plats två.
Stavas med tre bokstäver och det stavas A-C-N. Ja, och det var ju, det var väl ungefär i samma veva där. Och då skulle vi ju, då hade vi fått ett jäkla hugg där på en bra affärsidé helt enkelt.
Jajamän, vattentätt kändes det då.
Ja, och ja, kom du ihåg hur det gick till, Lucy?
Ja, vi knackade på, det var V-tron vi var ute efter, men han sa såhär: grabbar, kom tillbaka imorgon för jag har en kanonidé. Och vi kunde ge som barn på julafton. Visst, det här kommer vi inbringa pengar, det är ju bombsäkert.
Jag kan tänka mig entusiastet.
Ja, vi var ju överlyckliga. Ja. Ja, och så sen slutade det med att vi kom dit och fick ha världens seriösaste möte. Och det var, då skulle vi signa de här papperna på, som hette ACN då, det är ett telefonabonnemang. Och inte vilket som helst heller, utan det är ju det bästa abonnemang, för man ringer ju gratis emellan varann.
Är det någon som behöver något så? Vi har ju något papper kvar.
Ja, fast jag har dem en ganska långt ner i skokartongerna nu. Det slutade med att jag knackade min spargris där. Och vi gick ju guldtierna på Handelsbanken i Sollefteå där. Och de garvade ju åt oss då vi kom in där. Ja, innan slutet så blev vi ju sån här ACN-försäljare då. Och då vi skulle värva folk. Så vi tänkte ju skidgymnasiet, det är ju en guldgruva. Satte där och det var ju inte en jävel som nappade. Råkmånsar. Förutom, vilka var det vi fick på? Martin Isaksson, han, all heder till dig Martin. Du...
Också med i Paralympisk laget va?
Ja, för
läkare. Ja, det var snällt. Och sen hade vi ju Tony också va?
Tony var med, men det svåra var ju på ditt folk, så vi fick ju skriva att det var extremt viktigt tränarmöte. Och sen när de kom in, då slet vi avskläderna ACN.
No problem.
Rätta mig om jag har fel. Det kom en väldigt positiv sak i ACN. Är det inte så?
Ja, jag måste bara ta historien klart. För att vi känner att som affärsmän, då vi måste ju åka liksom, lite, komma in lite propert och fint. Och som tur var, så var det ju lite källarrensning var det väl. Så hittade, i en container hittade vi en väldigt bra portfölj som Magnus Jonsson sedermera kände igen.
Ja.
Så att det föll väl lite grann med det.
Ja. Vi återanvände, vi tänkte miljövänligt.
Otroligt.
Ja, vi var tidiga där.
Ja, jag fiskar efter Anna-Maria. Jag för mig att det var i samma veva. Eller hur var det där? Jag får mig att berätta någonting om det här, Robin.
Precis, vi hade ju i en värvningskampanj faktiskt. Då vi tänkte, vi sökte, då vi inte riktigt nådde ut till våra kunder och anhängare i Sollefteå, då tänkte vi, Östersund, that's the shit.
Storstan.
Blåste vi dit, jag, Uzi, Sködda och Micke tror jag det var. Ja, så får vi dit, jag och Uzi knackade i dörr och det gick ju helt åt skogen tror jag. Det vart inte många ACN-abonnemang sålda. Skönta och Micke, de var ju på något annat ställe, vi såg inte dem på det. Jag var på att dricka någon stark värtels och grejs. Och det slutar väl med att jag och Uzi, fick vi sålde nog inget abonnemang här va?
Nej, no, det gick inte riktigt som kampanjen var beräknad till.
Precis, så då kan vi hitta någonstans att sova. Åh! Vart passar inte bra att sova då, tyckte du sig tala om inte hos Anna-Maria Nilsson. Jo, då kan man väl sova där, tänkte jag. Det är väl helt
okej. Ja, du tog ju med blommor.
Ja, just
det. Jaha, nu kommer det fram.
Ja, precis. Ja, man kan inte...
Trosexperten alltså, det var så blommor där.
Ja, men man kan inte komma tomhänt till en tjej klockan 3 på natten. Så då tänkte jag, då får vi fixa några blommor. Så det var väl någonting på vägen där som ramlade med.
Lite så.
Ja, så då ramlade det med några blommor. Och det slutade med i alla fall att jag fick sova på soffan, kommer jag ihåg.
Ja, för sängen var upptagen.
Ja.
Ljuset av.
Ja, tacka oss ännu. Ja.
Plats nummer 1.
Lägg skidlägren på Sognefjäll. Ja, för det kanske låter som att det är ju dyrt i Norge och så vidare. Ja, men det finns några rejäla spartips där. Det var ju nämligen så att jag och Husdal, vi skulle dra på läger i Sognefjäll. Och vi hade ju ingen karta, vi hade ju knappt några pengar till bensin, men i alla fall så tankade vi upp lite bensindunkar, skickade in i bilen, vi tankade upp bilen full och så darnade vi iväg. För det var så här, jag skulle testa Salomonskidor. Och huset har åkte ju sedermera på Salomon. Så, och jag hade fått en liten deal med att du kan få testa skidor och det kommer bli så bra. Ja, så då åker vi dit till Sognefjäll och testar och tänkte, ja, så blåste vi dit. Hittar ju inte till Sognefjäll för det första. Vart ligger Sognefjäll? Det kom vi på i bilen. Då kan vi fråga oss efter vägen, under vägen så att säga. Och på den här tiden fanns det ingen smartphones och grejs. Så då stannade vi på varje mack. Till slut nådde vi Sognefjäll. Och så vallade vi upp alla skidor där. Och de första vi möt på vägen där, det är ju Fischer-chefen. Och jag åkte ju då på Fischer då. Hello Robin, what are you doing? Och jag pekar på huset då. Jag är här med huset och testar lite skidor bara. Så det var som ingen fara. Men efter det, passet, fint pass. Jag och huset hade med oss någon matlåda. Vi satte oss på vägen, käkade lite mat, pastasallad. Och så kom Ella Rönning förbi, storfräsare från Norge. Hyfsad skidåkare som har vunnit några VM-guld. Götta, hade det dåligt med peningen? Satt vi där på bara akla och käkade pastasallad på vägen. Vi tittade på varandra och garvade och bara, nej, det tror du. Vi har helt ACN och grejer. Så här finns det resurser. Ja, i alla fall. Men, vart ska vi bo då? Vi hade ju som inte bokat något hotell och grejer. Så det finns ju inte så mycket boenden där uppe. Och fullsatt på hotellet, jaha, vad gör vi då? Och Robin hade alltid med ett tält i bagage, brukar jag alltid ha. Så det slutade med att vi åkte upp till någon bergstopp där då. För solen lyste ju som mest där då.
Som längst då?
Ja, den lyste ju som längst på toppen. Så vi tänkte försöka hålla värmen där då. Och så kom ju som kvällen, vi klädde av oss, hängde upp kläderna lite där och började på bli kallt och solen försvann. Och huset tar och halade upp en vinflaska, som tur var, för vi hade ju som ingen mat med oss riktigt kvar heller.
Alltså vilken planering!
Ja, och så var det ju kallt namnting, grönjävulst och solen försvann. Och vi tittade oss runt omkring, mitt uppe på Karlfjället satt vi, och så hade vi ett tält och så vi... Ja, det var jag. Då såg jag några vägkäppar och då tänkte jag, nöden den har ingen lag. Och så gick vi dit, jag dit, och så tog jag de där vägkäpparna. Så vi fick oss ju en brasa, kunde värma oss på de här vägkäpparna. Och så sen kom vi in och skulle lägga oss i tältet och då märkte vi att fan, vi har ju bara en sovsäck. Så vi fick ju ligga och krama varandra den här natten och vi överlevde i alla fall. Men det var väl inte det bästa skidläger jag var på, men det är väldigt minnesvärt. Och det var ett billigt skidläger framförallt.
Ja, det var minnesvärt. Och så det roliga också var ju att växellådan var lite halvkall i bilen. Och sen sätter vi oss och åker. Och vi kommer på norska sidan, börjar lite backigare. Och så fastnar man, pam, 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 pam. Och så Robin bara, men det är bara på trean. Och så växlar, pam, 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 pam. Och fyran, pam, 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 pam. Och femman.
Ja, det var lite spak. Det var han. Jag trodde bara att det var på trean. Och det var på hela skit. Ja.
Det var då.
Oh, fantastiskt. Hörrni, vi kommer komma strax tillbaka här och be om era bästa tips till elitmotionären eller den glada skidåkaren. Men först så vill jag backa bandet i 2 år, Robin.
Ja.
Frösö kyrka.
Precis. Det var ju en mycket fin dag. Jag skulle ju agera bestman till UC då.
Det är bröllop snackar vi, det kan ju vara bra att tillägga.
Ja, de säger det, tjejerna. Det var i alla fall en väldigt fin dag. Och... ett jättefint bröllop. Och så tänker vi oss att vi står där inne i kyrkan och Lars Tage Ljung ska ju riva av en låt. Och jag...
En, det var 3 faktiskt.
Ja, 3. Wow. Och jag tror i alla fall att Husetala inte hade koll på att jag kunde spela munspel. Och det kan jag fortsatt inte. Men jag hade i alla fall med mig ett munspel och skulle pröva att spela den här låten då, som vi nu ska pröva att framföra i en form av rekonstruktion skulle man väl kunna säga.
Wow!
Ja, visst är det lite wow. Ja. Alltså, för så här var alltså, vi gjorde ju en liten lugnare variant som ni snart kommer få höra. Och så mitt i det här, alltså, bröllop är ju lite, jag ska inte säga allvarliga, men de är ju ändå lite, det är ju lite stämning och det är ju inte kanske det forum man tänker Robin Bryntesson uppträda på i första läget. Men han kliver alltså fram från sin bestman-position, sliter upp ett munspel och går fram till en mick. Vad tänkte du, Anna-Maria?
Jag funderar på varför står Robin så långt fram?
Det här är alltså i kyrkan.
Ja, så han står mycket
kille, jag tänkte, står så där långt fram? Jag tänkte, ja, han kanske typ vill gå ut lite tidigare eller något. Men så står han där och så, det var en jätteöverraskning.
Lucy, vad tänkte du?
Ja, för Robin hade varit noga med mig att du går inte ut innan du fått ett speciellt tecken. Och jag tänkte, men det här är ju någonting hans minutiösa planering. Och det var det.
Ja. Vi försöker återskapa lite grann av den fantastiska stämningen som var i Frösö kyrkan. Vilket datum var det, borde ni veta.
Nej, det är 6 juli.
Bra, Fredrik.
Kolla.
Love is a burning thing. And it makes a firing ring. Bound by my wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames, they went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire. The ring of fire.
Alltså ni är ju bara helt grym, grabbar.
Ja, det var en grym, grym dag det där, och afton också.
Ja, det får vi verkligen hålla med om. Man får verkligen flashbacks nu när ni drar den här låten och det ni gjorde för oss den dagen.
Ja.
Underbart med Johnny Cash i kyrkan på ett bröllop alltså.
Ja, det var mäktigt.
Nu ska vi tillägga här för känsliga lyssnare att vi spelar den lite lugnare på bröllopet då. Vi körde som jag körde i början hela vägen där då. Så hade vi hjälp av Emily Larsson också, henne ska vi verkligen inte glömma. En fantastisk röst.
Vi hade en tanke på att ringa hit henne ikväll, men det, som vanligt är det ju ganska tajt i de flesta planeringar. Och det hann inte med Emily.
Nej, nästa gång, definitivt.
Fantastisk röst.
Verkligen, verkligen. Ja, vi har ju många som lyssnar på det här som är lite intresserade av att åka skidor fortare eller behagligare för den delen. Att man får ut mer av sin skidåkning helt enkelt. Fredrik Usitalo, om du skulle lyfta ett pass.
Vilket
blir ditt pass?
Jag skulle säga naturlig intervall. Vi pratar ofta om att vi vill särslå de olika intensiteterna. När vi tänker oss distansträningen eller snacktempot som bas. Och så har vi tävlingstempot som en liten topp. Och för att få in en bra teknik på skidor och samtidigt få ett väldigt behagligt pass, så ska jag säga naturlig intervall. Mät ut en bana som du antingen springer på eller som du åker skidor på vintern. Och så start mål på stadion. 1, 2, 3, nu kör vi.
Det är ju ett underbart pass. Alltså.
Ja, perfekt. Tävlingslikt.
Hur mycket ska man köra då?
Jag skulle räcka med en halvtimme.
Om man inte har jättemycket skidvana.
Det här är ju så fantastiskt, den idrott vi har. Att vi har ju faktiskt en stor möjlighet att kunna börja småskaligt och sen drar man på mer och mer och mer. Ska du åka Vasaloppet så kanske du kan lägga in ett moment där det går väldigt hårt i 5 minuter. Sen så går du ner igen och kör lite lugnare så att det blir naturlig intervall. Backen kanske gör att det har varit det som brantast blir också som jobbigast. Och så på platten får du kanske ta igen det lite grann. Och känns det jobbigt med att köra 30 minuter direkt första gången, så kan man dela upp det och köra 3x10. Eller 2x15.
Är det tyvärr lite så att det största felet man gör är att man börjar lite för storskaligt?
Ja, det är väl klassiken här att nyårsdagen, då ska alla både rasa i vikt och man ska träna rekordmycket. Men den bästa träningen är ju trots allt den som blir av.
Ja, det
var... Oj, vad bra sagt.
Det var det faktiskt. Det var värt pling om jag hittar pennan. Anna-Maria, vad säger du? Vad är ditt pass? Din rekommendation?
Oj, jag kom av mig helt här nu med bröllopstankarna. Ja, jag har satt tillbaka in i målet här. Nej, men,
köp en bössa.
Ja, precis. Skidskytte vill ju även expandera till motionsnivå. Så där har man väl någonting att
bättre. Det är ju häftigt med 16 000 fallmål liksom.
Ja, jag tvingsat. Vasaloppet för skidskyttar.
Tänk dig 16 000 fallmål i äldres liksom.
Ja.
Hur blir straffrundan där då? Är den tillbaka igen till starten?
Det var lite där på många då. Anna-Maria, förlåt.
Ja, nej, men rent spontant tänker jag att man kanske ska lämna eljusspår ibland om man är ute och springer, tänker jag. Att man kanske springer stig ibland. Man ser många som söker sig gärna runt liksom rullskidbanan ungefär, nästan på asfalten. Jag tycker många ska, man möter inte så många när man är ute på liksom stiga lite mer.
Nej.
Det tror jag skulle kunna vara bra för många. Man får lite mer fotledsträning också. Alltså det är bra för hela kroppen faktiskt, att springa lite mer obanat.
För det blir en liten annan upplevelse, blir det inte, när man är ute i skogen, lite mer själv sådär.
Jo, men jag tycker det i alla fall. Ja. Jag föredrar det.
Du är inte sån som springer med MP3-spelare heller.
Nej.
Du gillar ljudet av naturen.
Ja, absolut.
Ja, det är en bra poäng.
Jag tycker ju framförallt nu på höstkanten, då känner man sig ju riktigt snabb också. Då man är ute på ett sånt där ganska tight stig. Känns som att man är... Ja, det är lite mörkt och skymt sådär. Och så springer man tight och bara swishar förbi buskarna. Och i själva verket så skulle Vera 89 springa förbi. Men ja, det känns i alla fall som att man är Usain Bolt för en sekund.
Ja, kul Robin.
Ja, tack.
Fredrik, du är ju, alltså min känsla över dig som tränare är att du är ganska duktig på att höra av individen, alltså inte bara skidåkaren utan även individen bakom det. Anna-Maria nickade lite grann.
Ja, nej, men jag tror att det är viktigt. Jag tror att man ska lägga allting i den där vågskålen för att få det att funka perfekt. Och man är verkligen ödmjuk inför rollen, och det är lätt att man börjar kolla på siffror och hur många timmar det blir i träningsdagboken. Men man, ibland kanske man glömmer att fråga, hur är det? Och det kanske är det som är det allra viktigaste. Vi vet inte vad den personen har för dag eller vad den personen har i sin ryggsäck. Så jag tror att helhetsbilden är viktig. Även om vi inte ska försumma det vi gör på skidspåret eller i löparspåret.
Vi kan prata hur man är mottaglig för träning.
Ja, jag tror att mår man bra, då presterar man bra också. Sen vad som är hönan och vad som är ägget, det låter osagt. Men jag tror att det är viktigt att väga in.
Det kan finnas andra saker än faktiskt träningsmängd och volym som gör att man är mindre eller mer mottaglig för träning.
Ja, jag ska dra ett exempel här. Och det är om en föreläsarkille som gjorde ett väldigt stort experiment. Ett enkelt experiment. Håll ut armen så det blir riktigt jobbigt statiskt utåt med en viktig handen. Och sagt och gjort, testet blev gjort. Klockades, blev en viss tid. Dagen därpå, eller någon dag efteråt för att bli återhämtad och vilad, så gjorde samma test på samma person. Men resultatet blev mycket kortare. Och den enda skillnaden som han hade gjort, det var att han hade stått och föreläst hela dagen. Så på något sätt så tror jag att även det man gör utanför idrotten påverkar själva idrottsprestationen.
Det är ett jättebra exempel, för det finns ju många som lyssnar på det här som jobbar heltid. De flesta gör ju det. Och kanske inte alltid är så mottagliga för träning. Hur, alltså, det kommer ju en gräns där också. När man, det är ju väldigt lätt att bli lite bekväm när man kommer hem och jobbar en dag. Det är lite halvmörkt ute, inte så sugen på att sticka ut på den här löprundan. Man blir kvar i soffan liksom. Ska man då lyssna på kroppen? Jag känner mig väldigt trött. Man kan hitta en ursäkt till det. Var går gränsen till att det blir en björntjänst? Förstår vad jag menar.
Ja, nej, men det är en bra poäng där. Och oftast när man känner sådär att det är lite motigt att ta sig ut. Så av de gångerna man ändå gjorde det ändå, så brukar det kännas bättre när man har kommit hem. Och på något sätt så handlar det om att lära känna sin kropp. Och det är det här elitidrottsmännen är så himla duktiga på. Att verkligen veta, nu är det dags för att dra i handbromsen och vila. Medans det här är normalt. Om jag inte har tränat mig nästan lite skadad och småsjuk, då har jag inte legat precis på gränsen heller. Så att hellre testa tills man lär vart gränsen finns. Och sen när det börjar dra ihop sig mot sitt Vasalopp eller Lidingenlopp eller vad det kan tänkas vara, då kanske man kan bli ännu mer lyhörd in emot det eventet då.
Väldigt sällan man ångrar ett träningspass, är det inte? Alltså när man har kommit hem.
Mm.
Väldigt sällan. Du säger det att skidåkare och elitidrottare är duktiga på att känna sin kropp. Gäller det även skidskyttar?
Ja, de är ju väldigt duktiga på att känna sin pulsklocka. Never trust the feeling, eller vad är det du säger, Anna-Marie?
Exakt.
Och det är det som är spännande med träning också, att det är ju få som kan smälla upp det här är facit och exakt så här ska det vara. För det kan passa den individen helt perfekt, medan den passar lite mindre bra för en annan, och de kör exakt samma lika.
Ja, men det är faktiskt ganska olika alltså, och det är olika från person till person. Alltså en del som säger, när en person säger men nu är jag trött liksom, då vet man att den här personen trött, för den här säger aldrig liksom,
ja, någonting.
Medan vissa är trött varje dag, och då kanske man inte reagerar lika starkt.
Och det är väl som tränare också, att ta ett samspel med den individen och kanske lite fingerspets-G4-en att kunna dra handbromsen. För rätta mig om jag fel, Robin och Lars, är det inte det svåraste att dra handbromsen, ni som har varit på så hög nivå?
Jag håller med. Det är så att man blir någon form av tvångsoptimism. Man vill ju så väl att det ska gå bra i sin egen träning, och man är kanske inte jättelyhörd alla gånger, för att man är ju inställd på att det här gör mig bättre och nu tränar jag de här passerna för att bli bättre och så vidare. Så att man får någon form av tvångsoptimism. Man intar det så att okej, jag var långsammare idag, men det beror på att det regnar, eller det beror på att jag tränar hårt tidigare. Så man kör på liksom. Så definitivt så är det ju en av de största utmaningarna på elitnivå, tror jag.
Otroligt lätt hänt att hamna in i den där bubblan.
Ja.
Så man bara kör på liksom. Och då är det bra att ha en tränare som säger till en att kör på ändå, bara kolla på pulsklockan.
Ja, om man ska vara lite så här halvt allvarlig med Wolfgang just, så det tycker jag ändå, det är mycket träning och det är kanske inte så mycket att man ska lita på sin känsla då, men det är mycket vila också. Han är nog, tror jag, nu vet inte jag hur många, men alltså det är ju rejäl med återhämtning emellanåt också. Så det är ju inte bara liksom att man ska köra med huvudet under armen, utan man har ju återhämtning också.
Mm.
Ja, och den är han också noga med.
Jag tänker just på det vi pratade om med, som jag nämnde, med tvångsoptimismen och sånt där. Alltså, hur långt ens vilja kan ta en egentligen. Kan ju gå över ganska många gränser, fast man kanske inte är medveten om det heller. Du har ju varit med Robin många år. Det finns ju en vilja där som är någonting utöver det vanliga, får man säga, Fredrik.
Ja, en viljestarkare människa vet jag faktiskt inte om jag har träffat. Och han är ju ganska hård också, så här, speciellt på ytan. Och enda gången jag tror jag sett dig lite känslig, Robin, det var när jag var i Sundsvall och VM-laget var presenterat till Liberec.
Mm. Stämmer bra. Jag var väldigt ledsen. Jag gick ju åt helskott. Ja.
Då var du ju väldigt, väldigt nära en plats.
Ja, det var på gränsen. Jag hade väl åkt hyfsat också, tyckte jag. Jag var när jag slog som platserna och så var det precis, tror jag i alla fall, ställd utanför. Och det var ju, jag var ett nederlag. Det var ju inget roligt. Kan man säga.
En prologseger från just Liberec också.
Ja, precis. Jag trivdes ju som fisken i vattnet där i Liberec också. Jag hade ju vunnit prologen där innan och åkt bra där. Så det var ju, ja, jag var ju väldigt sugen på att vara med på den tävlingen. Men det blev inte så.
Som fisken i vattnet, eller dragen i myren, som jag brukar kunna säga. Draget i myren.
Draget i myren, ja. Ja, jag blev fast i dragen där, ja.
Jag har ett minne av dig också, Lars. Och hur långt viljan kan ta en om det här med att lyssna på sin kropp. Jag har sett dina anklar större, tror jag, än det kastrullslocket som sitter på Robins disk just nu.
Nej, fan dess.
Ja, nej, det har ju varit perioden man kanske borde lyssna lite mer. Så är det definitivt. Men den där tvångsoptimismen har ju varit ständigt närvarande för min del. Man har lärt sig med åren lite grann vart gränsen går. Men det som du var inne på, det är ju kul att testa det också. Jag tror många har den lite sära läggningen i våran idrott, eller våra idrotter. Man gillar att pressa kroppen. Annars är det svårt att göra de där timmarna.
Ja,
definitivt. Man måste ju vara lite halvtok om man ska hålla på med det här. Ja. Som vi är inne på. Tjäna inga pengar. Plåga kroppen tills man spyr. Och så kanske man får med på ett mästerskap om man har tur.
Det tycker jag var en bra sammanfattning, Robin Bryntesson. Det är hög tid att tacka våra fantastiska gäster. Fredrik Osetal och Anna-Maria Nilsson. Kul att ni kunde vara med på podden. En sista fråga. Vad blir det för efternamn? Fortfarande två olika efternamn här. Kommer det bli så?
Det är snart ett efternamn.
Oj.
Säg hon övertygande.
Ja, nej, men nej, ja, det är planen. Att det blir Osetal och snart för mig. Så.
Oj!
Storfiskar!
Tack för att du fick komma hit.
Ja, tack så jättemycket.
Skipod 157 hittar ni på lager157skiteam.com. Här hittar ni även extra material och fler avsnitt ur podden. Tack för att ni lyssnat.